Jag vill hälsa dig välkommen till en stund tillsammans inför Guds ord. Bibeln är fantastisk och Guds ord är verkligen mat för vår inre människa. Så viktigt att läsa den. Det är så viktigt att låta den heliga ande tala till oss. Att stanna vid hans ord och ta del av förkunnelse. Så det är jätteroligt att du har klickat in på den här podden. Och vi ska börja vår läsning av Galaterbrevet idag. Galaterbrevet är ju ett av Paulus 13 brev som finns återgivet i Nya Testamentet. Och det är ju nästan hälften faktiskt av alla Nya Testamentets böcker. Det är ju 27 sammanlagt. Så Paulus är ju en person med stort inflytande på den kristna tron. Och idag så ska vi introducera Galaterbrevet och vi ska också läsa dem. Första verserna tillsammans alldeles strax. Vi får väl säga att breven i allmänhet och Galaterbrevet i synnerhet kanske inte tillhör den lättaste läsningen. Det är någonting helt annat att läsa breven än att exempelvis läsa evangelierna och apostlagärningarna i början av Nya Testamentet. Apostlagärningarna och evangelierna är ju mer av berättande karaktär. När du kommer in i breven så stöter du på mer av kompakt undervisning, om jag säger så. Det finns hela tiden någonting att fundera vidare på, stanna upp inför, studera mer av och efterforska. Nu hinner vi inte kanske gå så djupt in i varje vers utan vi får försöka få fatt på det övergripande så att säga. Men jag hoppas också att det kanske kan inspirera dig till vidare läsning. Att läsa brev är också lite klurigt för att förstå innehållet så bör man ju helst veta någonting om vem som är mottagare till brevet, i vilken tid det är skrivet, under vilka förutsättningar och varför det skrivs. Så innan vi ska läsa de första verserna i Galaterbrevet så vill jag bara säga någonting kort om det här. Om vi tittar lite grann på vem som är mottagaren. Vem är det Paulus skriver till? Så är det givetvis galaterna. Men vilka är de då? Och det finns ju två teorier. Båda teorierna har goda argument som stöder den egna teorin. Och båda har också sina svagheter. Och frågan är egentligen om det rör sig om landskapet Galatien. Eller provinsen Galatien. Det fanns sedan gammalt ett landskap som hette Galatien. Men efter att romarriket hade införlivat det här området i sitt territorium så gjorde man en ny indelning i provinser. Och provinsen Galatien är faktiskt lite större och den sträcker sig lite längre söderut än vad landskapet gör. Så de här båda områdena sammanfaller inte riktigt. Och här blir ju då varje bibelforskare eller varje person som studerar Bibeln tvungen att göra sitt val helt enkelt. Det är ju inte livsviktigt eller helt avgörande för läsningen vad man väljer här. Men vi blir tvungna på något sätt att göra ett val för att kunna hålla en konsekvent linje. Och personligen så håller jag mig då till den teorin som menar att det gäller den romerska provinsen Galatien. Och i så fall, då är det här brevet skrivet till de församlingar och till de platser som Paulus besökte på den första missionsresan. Du kan läsa om tre missionsresor som Paulus gjorde i Apostlagärningarna. Den första missionsresan den läser du om i Apostlagärningarna kapitel 13 och 14. Och då ser du hur Paulus med sin följeslagare Barnabas kommer till städer som Lystra, Derbe och Iconium med flera. Och när man läser de där kapitlen så märker man att det var inget vidare varmt välkomnande som Paulus och Barnabas fick när de reste genom de här städerna. De som inte tyckte om hans budskap, de drev helt enkelt bort honom. Och i den ena staden efter den andra så antingen tvingades de bort eller så valde de att själva ge sig av. Och i Lystra står det exempelvis att man släpade ut Paulus ut ur staden och stenade honom i tron att de hade dödat honom. Så står det att han reste sig upp och gick in i staden igen. Så det var ingen ingen lätt atmosfär. Men i all den här förföljelsen och i allt det här motståndet så kom människor till tro. Församlingar bildades och det är församlingar som Paulus under hela sitt liv känner stort ansvar för. Och ett sätt då att ta ansvar för dem, det är att Paulus skriver brev till dem som ska hjälpa dem i deras utmaningar, uppmuntra dem att inte ge upp och också korrigera dem när de håller på att gå fel. Och är det nu så att jag har rätt i mitt antagande att det gäller den romerska provinsen Galatien och att de här församlingarna är mottagare till det här rundbrevet, så är faktiskt Galaterbrevet åtminstone ett av de tidigaste av Paulus alla brev i Nya testamentet. Kanske rent av det tidigaste. Skrivet förmodligen i slutet av 40-talet efter Kristus. Galaterbrevet handlar till största delen om hur galaterna frestas att överge det sanna och den enkla, om jag får uttrycka det så, evangeliet om tron på Jesus Kristus för ett annat evangelium. Paulus använder ju det här uttrycket, ett annat evangelium. Han säger ett annat evangelium fast det inte finns något annat. Men det är då det andra evangeliet. Det kräver då att tron på Jesus som grund för frälsningen behöver kompletteras med laggärningar för att de ska kunna anses som riktiga kristna. Det fanns alltså en ytterlighetsgrupp bland judarna. Ofta är Bibeln kallas för judaister som krävde att hedningarna, om de skulle kunna få anse som kristna, att de skulle då gå in under judendomen, så att säga. Och det är en ganska upprörd Paulus som vi får möta i Galaterbrevet. Några år senare så skriver ju Paulus också Romarbrevet, och då tar han upp det här temat igen och kanske behandlar det på ett lite mer lugnt sätt och ett lite mer systematiskt sätt än här i Galaterbrevet. Därför kompletterar Galaterbrevet och Romarbrevet varandra på ett bra sätt. Så vill du kombinera din egen bibelläsning med församlingens undervisning nu den här hösten, så rekommenderar jag verkligen läsning av de här två breven, Galaterbrevet och Romarbrevet. Och läs sakta, läs långsamt och läs många gånger. För det finns som sagt så mycket att upptäcka, så mycket att fundera på, så mycket som den helige ande kan säga till oss genom de här verserna och genom de här kapitlen. Vi ska börja med att läsa själva hälsningen, de fem första verserna idag. Och jag läser Folkbibeln, första kapitlet Galaterbrevet och verserna 1-5. Det står där: från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud Fadern som har uppväckt honom från de döda. Jag och alla bröderna här hos mig hälsar församlingarna i Galatien. Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus, som har offrat sig själv för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Fars vilja. Hans är äran i evigheters evighet. Amen. Ja, mycket riktigt så börjar ju Galaterbrevet med att skriva från Paulus. Vem är Paulus? Ja, för det första så förekommer det ju två namn i Bibeln på honom, Saulus och Paulus. Men jag väljer nu att konsekvent använda mig av Paulus. Paulus, han var ju jude, men han var inte född i själva Israel utan utanför Israel. I en stad som heter Tarsus och som ligger i nuvarande sydöstra Turkiet. Och Tarsus låg i den romerska provinsen Kilikien. Så Paulus var från födseln romersk medborgare. Och Paulus, han skulle komma att ha väldigt stor nytta av att han var romersk medborgare. Och även kombinationen av att vara romersk medborgare plus sin judiska identitet. Så gjorde ju den här kombinationen honom som klippt och skuren för det uppdrag som Gud ville använda Paulus till. Å ena sidan så var han väldigt påläst, utbildad och insatt i den judiska tron, vilket gjorde att han kunde bemöta det myckna motstånd som han också kom att få. Därifrån då, från sina judiska bröder på ett bättre sätt kanske än någon annan. Och dessutom så åtnjöt han ju de privilegier då som följde med ett romerskt medborgarskap och som man kom att ha nytta av på olika sätt. Det ser vi när vi läser breven. Paulus han var mycket begåvad, välutbildad. Kanske i 16-17 års åldern så blev han sänd till Jerusalem för högre studier i den judiska tron. Och han blev undervisad av rabbinen framför andra, om vi säger så, Gamaliel. Gamaliel var ju den rabbin som hade hand om eliten. Man kan säga att han skötte spetsutbildningen. Gamaliels lärjungar valdes ju ut med stor noggrannhet och förbereddes på ett särskilt sätt i sin uppgift att försvara den judiska tron mot sånt som skulle kunna tänkas hota den. De var, man skulle nästan kunna kalla dem för apologeter. De var försvarare av den judiska tron. Och då förstår vi att Paulus ansåg de första kristna som ett verkligt hot, fiender som skulle motarbetas, utmanövreras och förgöras. I Apostlagärningarna 9 så läser vi om Paulus omvändelse och i första versen där så står det om Paulus att han andades hot och modlust mot Herrens lärjungar. Han var rejält uppretad. Och det var inte så att han agerade självsvåldigt utan han trodde ju att han gick Guds ärende. Han trodde att han skulle försvara den judiska tron mot en fara så att säga, som hotade den. Men på den här resan, på väg till Damaskus i Syrien så möter Paulus den uppståndne Jesus. Och det där mötet med Jesus det fullständigt knockar Paulus och hans liv blir fullständigt förvandlat. Det ger honom en helt ny inriktning. Och så får han sitt uppdrag. Vi vet hur han blir blind under 3 dagar och han sitter i Damaskus och hur Herren sänder lärjungen Ananias till Paulus. Och hur Gud talar om för Ananias att den här mannen, han har jag utvalt till att bära fram Jesu namn inför hedningar, inför kungar och inför Israels barn. Skulle det ta ett antal år innan Paulus verkligen kom ut i sitt uppdrag? Här finns det ju faktiskt någonting för oss alla att lära. Om vi upplever att Gud har en kallelse på våra liv i någon speciell riktning så innebär ju inte det att vi redan nästa dag kommer att fungera i den kanske på det sättet. Va? Utan tidsperspektivet är ofta någonting som spelar oss ett spratt. Men alla behöver vi en förberedelsetid för det som Gud vill att vi ska verka i. Kort eller lång. Så var det för Paulus och så är det också för oss. Men så småningom så kommer Paulus till församlingen i Antiochia. Antiochia i Syrien och det är Barnabas för övrigt som hämtar honom dit. Och vi kan läsa de 4 första verserna. För det är där på något sätt i Apostlagärningarna 13. Det är där på något sätt som det händer. Det här som är själva startskottet för uppdraget som Gud verkligen har gett till Paulus. Kanske har gått 10, 12, eventuellt 14 år. Sedan mötet med Jesus på väg till Damaskus. Men då står det så här i de fyra första verserna i Apostlagärningarna 13. I församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare. Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen som var fosterbror till landsfursten Herodes samt Saulus, eller då Paulus. Och när de tjänade Herren och fastade sa den helige ande: avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och la händerna på dem och skickade sedan ut dem. Utsända av den helige ande gick de ner till, ja, en plats som jag nästan inte vågar uttala, och seglade därifrån till Cypern. Även om andra människor får vara kanaler för att det ska ske, så betonar Paulus både i Galaterbrevets inledning och även här att han är utsänd av Jesus Kristus. Han är utsänd av Gud Fadern, och här läser vi att han är utsänd av den helige ande. Han stryker genast under att han är en apostel. Från Paulus, apostel, säger han. Apostel betyder sändebud. Paulus, han är ett utsänt och fullmäktigat ombud som inte går i sin egen sak. Han är den treenige Gudens ombud och ett redskap, ett utvalt redskap för att nå ut till hedningarna inte minst. Och Paulus, han är mån om att redan i inledningen tala om just det, att han är apostel. Det kan låta kaxigt, men han har faktiskt inte utvalt sig själv, utan det är Gud av nåd som har utvalt honom. Inte för att han är speciellt bra, utan för att Gud har utvalt honom av nåd och insatt honom i ett uppdrag. Det var ju så att Paulus, han blev ibland till och från ifrågasatt som apostel, och han fick inte allt för sällan försvara det, och vi kommer att komma tillbaka till det när vi fortsätter att läsa i kapitel 1 här sen i Galaterbrevet. Men det var ju så att Jesus, han hade ju många lärjungar. Men bland alla lärjungarna så utvalde Jesus 12 som han kallade apostlar. Och en apostel i den här betydelsen, den skulle ju ha tagit emot undervisning direkt från Jesus utan några mellanhänder. Och nu var ju inte Paulus en av de 12. Men Paulus, han möter Jesus själv. Han möter den uppståndne Jesus på vägen till Damaskus. Och han får av Jesus själv ta emot undervisningen och ta emot budskapet och ta emot evangeliet. Bibeln är inte tydlig med hur det gick till och när det skedde. Kanske det var till viss del redan under de här 3 dagarna som han satt blind i Damaskus. Kanske var det under de där åren som han tillbringade i Arabiens öken. Men han blir undervisad direkt av Jesus. Och Paulus är mycket noga med att senare i Galaterbrevet påpeka att han inte lär ut ett budskap på sina resor som han har lärt sig av någon annan eller fått undervisat av någon annan eller studerat sig till. Utan han har fått det genom direkt information. Så Paulus, han gör anspråk på att vara en apostel, och därför menar han att han har rätt att tala in i galaternas sammanhang och att de faktiskt också ska lyssna till honom. Och så hälsar han församlingen med de ord som han faktiskt alltid hälsar de församlingarna. Han använder samma ord som han gör i alla sina brev. Nåd och frid vare med er. Från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid. Det är ord i sig själva med ett väldigt djupt teologiskt innehåll. Nåd, inte på grund av vem jag är, utan på grund av vem Gud är. Frid, som vittnar om en upprättad relation med levande Gud. Nåd och frid vare med er från vår Gud. Och redan i själva hälsningen så påminner han galaterna om det sanna evangeliet. Och vad det sanna evangeliet innebär. Att Jesus Kristus offrades för våra synders skull. Och att det som Jesus i själva verket utför på korset faktiskt är en befrielseaktion. Jesus han gör det han gör på grund av Faderns vilja. Och han gör det han gör för att vi människor ska befrias ur den nuvarande onda tidsåldern. För att istället bli intagna i Guds rike, i gemenskap med Gud själv. Inte på grund av våra gärningar, inte på grund av det som vi har gjort eller inte har gjort, utan på grund av Guds nåd i Jesus Kristus, att han lät sin son offras för våra synder. Han tog vårt straff. Han blev gjort till förbannelse för att vi skulle få del av välsignelse. Han bytte plats med oss. Och den nuvarande onda tidsåldern, den är som ett tåg som med hög hastighet, jag skulle vilja säga högre och högre för varje dag som går, så rusar det här tåget mot fördärvet. Och hur vi än försöker så kan vi inte själva hoppa av. Eller vi kan inte mönstra tillräcklig kraft för att kunna klara oss ur den här absoluta livsfara vi befinner oss i. Men genom Jesu död och genom hans uppståndelse och genom det som Jesus har gjort för oss kan vi genom nåd av tro bli befriade och tagna ut ur denna tidsålder och insatta och påsatta på ett annat tåg, om vi fortsätter den liknelsen, vars färd inte bär mot undergång utan mot evigheten, mot det himmelska och mot och in i Guds absoluta närvaro. Det sanna evangeliet som predikas, rättfärdighet genom tron på Jesus Kristus. Och så brister Paulus ut i en tacksamhet till Gud för allting som han har gjort för oss. Därför, hans är äran i evigheters evighet. Amen.